som hon sa.
Ja, precis. Ja, men hej Emma. Välkommen till podden från kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet.
Tack så mycket.
Kan inte du berätta först vem du är, Emma Crawley?
Ja, Emma heter jag och jag bor i Värmland. Jag jobbar med att utveckla utemiljöer vid skolor och förskolor och andra miljöer för barn, utemiljöer för barn. Mm. Och har gjort det sedan 2008. Jag har eget företag som heter Lead for ESD.
Vad betyder ESD?
Det är Education for Sustainable Development.
Okay.
Och lärande för hållbar utveckling på svenska. Och det är en uppmaning.
Mm, ja.
Det är en uppmaning att leda med hjälp av lärande för hållbar utveckling mot de globala målen.
Men jag läste också att du var lärare i botten, som man säger.
Ja, det är jag. Jag slitade som lärare 2007. Och vidareutbildade mig till miljöpsykolog. Läste om hälsofrämjande livsmiljöer. Och det gjorde jag i Alnarp. Så att jobba på strategisk nivå med miljöer för att främja hälsa.
Men vad var du lärare i då? Eller för vilka?
I grundskolan. Som klasslärare på lågstadiet.
Mm.
Mest.
Var det något då som du såg som du ville liksom ändra på, eller?
Absolut. Det var väldigt stressigt och väldigt tufft att jobba som lärare, upplevde jag. Sen hade jag förmånen att jobba på en liten skola med utomhuspedagogisk profil. Så det var någonting som jag tyckte var väldigt positivt.
Det var innan du hade vidareutbildat dig?
Mm. Mm. Det var det.
Så du hade intresse för...
Ja, det här intresset har jag haft sedan gymnasiet egentligen. Alltså okay. Då läste jag barn- och fritidsprogrammet. Och var väldigt engagerad för lärande. Alltså helt plötsligt så fattade jag att alltså hur viktigt det är att det man lär sig i skolan har relation till det man är med om. Alltså det som är ens egna erfarenheter.
Det kom du på redan på gymnasiet?
Ja,
wow.
Jag gick en fantastisk gymnasieutbildning där vi använde våra egna erfarenheter jättemycket.
Ja. Men var det någon särskild gymnasieutbildning? Eller?
Barn- och fritidsprogrammet.
Bara det? Mm. Mm. Ja, men jag är ju ämneslärare som det hette då i botten. Och jag tror det tog sex... När jag hade jobbat som lärare i 6 år, då började jag fundera på vad jag tyckte. Mm. Annars hade jag liksom bara gjort vad jag blev tillsagd att göra.
Det.
Så det är ju bra att börja tänka själv.
Ja.
Men jag hörde ju talas om det genom Niklas Huss, som jag också har pratat med i en annan podcast. Och som jag lärde känna när han var innovationschef, kanske det heter, på Länsförsäkringar. Men nu har han tagit initiativet som heter Mindshift för att jobba med psykisk hälsa. Och så hörde jag talas om det genom den här förskolan i Hammarö kommun. Och då kan man ju undra, då, i alla fall gjorde jag det, hur de där två delarna hängde ihop. Psykisk hälsa och förskolan i Hammarö som handlade om utemiljö.
Mm. Ja, alltså, Niklas känner jag sedan tidigare. Vi är uppväxta i samma kommun. Och jag följer honom lite och ser vad han hittar på när han jobbade på Länsförsäkringar. Så kände jag att det var viktigt att ta kontakt med honom. För han jobbade med att arbeta proaktivt för hälsa istället för att hela tiden arbeta reaktivt.
Ja.
Och då, det låg i linje med det som jag hade jobbat för länge. Och jag hade sett att försäkringsbolagen var en av bromsklossarna för att kunna göra de förändringar som forskningen menar är positiva för människors hälsa, både fysiskt och psykiskt.
Ja.
Så det var väl en viktig anledning till att jag kontaktade honom.
Ja.
Och sen så på Hammarö så har just den där frågan varit en nyckelfråga. Alltså hur kan vi hantera risk på ett balanserat sätt i barns utemiljö?
Mm.
Så de har stark koppling.
Ja, ja men det fattar jag. Men du sa att du har liksom varit intresserad av det här ända från gymnasietiden.
Ja.
Vad är det, tror du, liksom, vad är det för insikter du har fått som gör att det här blev så viktigt?
Ja, men där på gymnasiet så handlar det ju mycket om att få en förståelse för att alla bitar hänger ihop. Att vi som människor dels har arv med oss och dels har vi den miljö som vi vistas i och hur den påverkar oss. Mm. Det är det som är avgörande för hur vi utvecklas och hur vi mår.
Mm.
Det är bara de två sakerna, arv och miljö.
Mm.
Och sen så, och där var jag engagerad också för miljöfrågor och hur vi kan jobba med miljöfrågor med barn. Och det jag landade i, det var att vi måste ge barn möjlighet att vara i natur så mycket som möjligt. För då får man en relation till natur och då kan man också agera för natur.
Och det hänger ihop med lärandet då, att vara i naturen.
Ja.
Alltså. Kan du beskriva en optimal lärande miljö?
Alltså, att en miljö där vi kan få upplevelser är det viktigaste.
Mm.
Alltså där vi kan få erfarenheter som vi kan bygga den kognitiva förståelsen för det vi har varit med om. Alltså vi behöver göra genom kroppen för att det ska fastna på riktigt.
Mm.
Man kan se att idag har barns rörelsefrihet minskat otroligt mycket. Bara de senaste 100 åren så har vi gått från att barn har haft hur mycket rörelsefrihet som helst och kunnat vistas i vilka miljöer som helst till att idag kanske det är större rörelsefrihet i det digitala än vad det är i den fysiska världen. Och då kan man inte heller hänga upp sitt kunnande kopplat till den fysiska världen på samma sätt som man gjorde för 100 år sedan eller när vi var barn till och med. Det har gått väldigt snabbt.
Men det är något som man var helt omedveten om att då.
Ja, absolut.
Ja. Det var ju heller aldrig någon som pratade om det här ämnet. Var jag med? Alltså nu kanske man inte kan veta som barn, men...
Nej, alltså man kan väl säga att det är många faktorer som har påverkat att barn har fått mindre rörelsefrihet. Och att det finns en enorm rörelsefrihet i det digitala kanske är en anledning. Men det är också den här rädslan för risker som finns i vår kultur och vårt sätt att se på barn.
Var har den kommit ifrån egentligen, den här rädslan för risk?
Oj, det vet jag inte riktigt. Nej. Men alltså, trafiken är ju en anledning.
Ja.
Alltså, vi vill ju skydda barn. Alla vill ju barnets bästa.
Ja.
Alltså, man vill att det ska bli så bra som möjligt för alla barn.
Mm.
Det vill alla. Men kanske skyddar vi för mycket.
Mm.
För just risktagande, det är en drivkraft för utveckling.
Mm. Mm.
Får man inte med risktagande så blir det ingen utveckling.
Mm.
Man måste hela tiden liksom gå utanför sina egna gränser för att utvecklas.
Så av dagens barn då, så hur många lever egentligen i en riktigt lärande miljö då, tror du?
Alltså om man tänker att barn lär hela tiden av sin miljö, så gör ju alla det.
Ja,
alla lever ju i en lärande miljö. Sen är frågan bara
vad
de lär sig eller varför de lär sig det de lär sig.
Ja.
Och hur vi kan hantera det.
Mm.
Så idag är ju många skolgårdar kanske helt sterila miljöer med någon klätterställning, gummiasfalt. Alltså även om man har investerat mängder med pengar i miljön så är de helt statiska.
Mm.
Eller väldigt små ytor, framförallt här i Stockholm kan jag tänka mig att det är väldigt, väldigt små skolgårdar.
Jo, det har ju varit ett ämne i media här, att skolgårdarna krymper och att de blir mindre än vad som föreskrifterna säger att de ska vara också.
Mm.
Men det går liksom, det känns som alla ändå accepterar det läget bara.
Ja, det finns ju inte heller så mycket föreskrifter kring
storleken. Nej, det kanske inte gör.
Nej, det finns inte något mått liksom, som Nej, man ska följa. Och det finns inte heller något hur mycket tid barn ska vara ute och leka. Eller.
Nej.
Så, sådana regler finns inte.
Nej.
Sen kom det en vägledning 2015 från Boverket.
Mm.
Jag var med i det arbetet och tog fram den vägledningen. Och där, alltså i faktaruta 1 i den vägledningen, så handlar det om barns risktagande och att ge möjlighet till balanserad riskbedömning.
Mm.
Och det var först egentligen därefter som det blev möjligt att använda det tänket i utemiljöerna, och att barn behöver få lov att testa sina gränser.
Men skulle du säga att det synsättet sprider sig nu i alla fall då? På ett bra sätt?
Vad sa du nu?
Att det är synsättet att barnen får utsättas för lite större risk i sin lek. Att det är okej. Okay. Tycker du det, att det synsättet trots allt sprider sig på ett bra sätt nu?
Ja, men det tycker jag, att det börjar komma som en rörelse, att vi behöver förstå hur barn utvecklas och hur barn lär sig, och att det finns möjligheter för det också idag att jobba med det. Sen har inte alla verktygen och kanske inte så mycket stöd från till exempel Arbetsmiljöverket, som där de menar att det inte ska finnas några risker i utemiljön. Men så där skulle ju skolorna behöva lite mer stöd för att kunna våga lite mer.
Men du har sagt att Storbritannien är en förebild.
Mm.
Hur då?
Alltså, där har man brottat med det här under längre tid än vad vi har gjort i Sverige. För att man säkerhetsperspektivet tog över mycket tidigare där. Där med stämningar och sådana saker. Okay. När det hände grejer gjorde att man verkligen rensade miljöer. Så då utvecklade de en modell för hur man skulle kunna göra balanserad riskbedömning av barns lekmiljö. Mm. Och den modellen har vi ju jobbat med att översätta liksom, till de svenska förhållandena. Karlstad kommun var väldigt snabbt på bollen där när vägledningen kom från Boverket och jobbade intensivt. Vi tog hit Tim till exempel, Tim Gill från Storbritannien, och jobbade också med en chefsåklagare som, för att djupdyka i hur skulle vi kunna hantera den här modellen här i Sverige.
Nu sa du vi om Karlstad kommun.
Jag bor ju där.
Ja, men,
nej, det är min sambo har jobbat med utemiljöer i Karlstad kommun.
Ja, ah, okej.
Okay. Torbjörn Brange. Ah.
Och då kommer vi lite naturligt in på det här goda exemplet som vi har på hemsidan med Hammarö förskola, som du gjorde ett stort jobb med.
Ja.
Kan du inte liksom beskriva det?
Ja, i Hammarö kommun så var jag sakkunnig i deras projekt för att bygga nya skolor och förskolor.
Mm. Och Hammarö kommun, det är liksom grannkommun?
Det är grannkommun till Karlstad.
Det är nästan gränslöst, va? Eller det är ingen tydlig gräns, menar jag? Eller?
Nej, det ligger som en ö.
Ja, det är
lite söder om Karlstad. Men det hänger nästan ihop.
Mm. Ja, förlåt. Avbröt
dig. Nej, men där ska man bygga väldigt många nya skolor och förskolor. Så då fick jag jobba som sakkunnig i det projektet. En väldigt tillitsbaserad projektgrupp. Liksom, att vi skulle jobba med de kompetenser som fanns i ett fysiskt projektkontor. Så vi träffades ganska mycket i informella möten också i gruppen, och kunde diskutera behov och olika perspektiv på olika frågor. De jobbar mycket med arbetsgrupper från verksamheten och ser liksom vad vill verksamheten i de här miljöerna, och vilka möjligheter finns det i utemiljön som vi kan faktiskt skapa förutsättningar för. Och alltså under ett års tid jobbade jag i det projektet ganska så intensivt med 4 olika enheter, 2 förskolor och 2 skolor, för att göra idédesignen för dem och hela tiden diskutera med verksamheter och med olika perspektiv i organisationen kring hur vi kan skapa de här miljöerna.
Men vad menar du med tillitsfull?
Ja, så strukturen byggde på att vi jobbar med en tillitsbaserad organisationsmodell.
Vad betyder det egentligen? Alltså det är väl, borde inte alla vara tillitsfulla organisationsmodeller?
Jo.
Jag vet att de inte är det.
Nej, men i vanliga byggprojekt så är det ju att kommunen går in och köper ett byggprojekt. Mm. Men här jobbade man tillsammans med kommunen. Så Byggdialog som det företaget som fick partnering kallas det också. Mm. Alltså partneringverksamheten. De satt i samma byggnader som kommunrepresentanter och projektledare. Så att man kunde skapa tillsammans.
Är alla de här förverkligade nu, idag eller?
Jag tror att en förskola är inflyttad. Och sen så är det de andra ska flyttas in efter sommaren. Mm.
Och kan du liksom berätta hur, vad det blev? Alltså när idédesignen var verklighet, hur såg då miljön ut runt förskolan?
Alltså det viktigaste är ju att de verkligen tog det här med balanserad riskbedömning på allvar. För att kunna ha en föränderlig miljö över tid. Mm. Så att tanken är att miljön ska kunna utvecklas med tiden. Och att verksamheten ska känna trygghet med det. Att de ska våga göra förändringar i miljön efterhand. Så att det blir stimulerande som en lärmiljö. Men det var också... Alltså vi jobbade också med supportive environment theory, heter det. Där man tänker på hur olika... Alltså hur barn behöver kunna komma undan. Inte hela tiden vara i aktivitet utan också kunna dra sig undan och vila och sådana saker. Och utforska nya områden och så efterhand.
Så man får som barn, man behöver inte göra som alla andra. Man kan sticka iväg på sitt eget lilla upptäckarstråt.
Ja, precis. Ja. Alltså, det är ganska viktigt just det där att barn får lov att ta initiativ. Leken, den, så som den beskrivs i barnkonventionen. Att det är barns egna initiativ och att de får lov att kontrollera själva sin lek. Den möjligheten minskar också. Faktiskt, då vi ser att det är mer uppstrukturerade rastaktiviteter där det är en vuxen som styr och säger vad de ska göra. Men i barnkonventionen så menar man ju att det handlar om barns egna initiativ.
När jag läser det du skriver så här, du lutar det ganska mycket mot liksom ett stort internationellt tryck för de här idéerna. Är det för att det är svårt att övertyga, är det kommunerna som ska övertygas om att det här måste vi ändra på nu?
Alltså egentligen så tror jag inte det är så svårt att övertyga, men det behövs någon slags gemensam riktning. Alltså den kan man skapa med de här internationella FNs olika dokument, barnkonventionen och lärande för hållbar utveckling. Då har man en gemensam liksom riktning för det arbete som man gör och då kan alla stuprör i organisationen samlas i den riktningen framåt. Det är väldigt svårt om man utgår bara från ett perspektiv. Man behöver ha en dialog mellan de olika perspektiven och det kan man göra med hjälp av dem. Ja, de här internationella dokumenten upplever jag. Man ser dem som en helhet.
Just det.
Alltså det är också viktigt att som Agenda 2030. Det finns jättemånga mål, 169 mål tror jag i agendan. Men när man ser det som en helhet, då blir det en helt annan typ av verksamhet som man faktiskt tar riktning mot. Och det tror jag är centralt.
Hur kommer fysiskt? Eftersom jag kommer från kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet. Vad spelar den fysiska aktiviteten in?
Mm. Alltså, man kan säga att miljön ger förutsättningar för fysisk aktivitet.
Mm.
Man kan exempelvis så vad ska man säga för något exempel? Men om vi har en miljö med för fotbollsspel till exempel, en fotbollsplan.
Mm. Mm.
Då krävs det någonting mer för att den ska faktiskt stimulera till fysisk aktivitet.
Som vad?
Bollen.
Ja, en boll.
En boll.
Ja.
Och alltså, har man inte erbjudanden i miljön för olika typer av aktiviteter, då blir inte de aktiviteterna av heller.
Så. Men skulle du säga att det är skillnad på ett träd och en klätterställning när det gäller, om man jämför det med bollen då på, i miljön?
Alltså trädet är ju någonting som skapar också relation till natur.
Mm.
Så där är ju skillnaden.
Ja.
Så för mig så är trädet mer värde. Mm. Än vad, och det ger också mer biologisk mångfald och så vidare till miljön.
Men skulle du kunna säga då också att barnen tycker också att det är roligare med trädet än klätterställningen?
Ja, så trädet är ju mer okodat.
Mm.
Det är inte sagt att man ska klättra i det.
Nej.
Utan det gör man för att man har lust att göra det och testa.
Mm.
Medan klätterställningen är redan bestämd att här ska du klättra.
Mm.
Om du inte klättrar så är det fel ställe du har att vara på.
Mm.
Så det blir mer inkluderande när man har en naturlig miljö.
Mm.
Det blir mer inkluderande för flickor och pojkar och man kan ta sig an miljön på olika sätt.
Går det att bygga en okodad klätterställning?
Ja, men det kan man. Alltså konstruktioner som erbjuder olika saker. De ger ju möjlighet till mer inkludering.
Mm. Men trädet är ändå bättre? Eller?
Ja, men samtidigt så behöver man också förhållningssättet från personalen. Vi har väldigt många skolor där man förbjuder klättring i träd, till exempel.
Mm.
Eller till och med sågar av grenar så att inte barnen ska kunna klättra upp.
Mm.
Och då har ju trädet plötsligt förlorat sitt värde. Så det, man måste jobba med båda sidor, både förhållningssätt och erbjudande.
Mm.
Utan att man har båda delarna så... Ja, så tappar man väldigt mycket värde. Så det är ju en aspekt.
Så jag tänker lite mer på det här med fysisk aktivitet då, för att det beskrivs ju lite grann som mirakelmedicin mot allting, fysisk aktivitet.
Mm.
Men hur ser du på den fysiska aktiviteten i den där leken? Det är ju inte så att man får jättemycket bättre kondition eller?
Nej. Alltså jag ser väl att fysisk aktivitet är ett resultat av en bra miljö, både socialt och fysiskt.
Mm, mm, mm.
Och sen tänker jag att de barn som är minst fysiskt aktiva, är de vi behöver rikta mest insats mot.
Mm, mm.
Och då behöver vi ha en varierad miljö
som
erbjuder mycket olika grejer.
Och då... Skulle man kunna komma in på barn med funktionshinder här också?
Ja, absolut. Och att se att alla barn har förmåga att ha en, eller ha möjlighet att få en progression i sin fysiska aktivitet. Alltså att det,
vad menas med det? Produktion i sin fysiska aktivitet?
Progression. Alltså att,
progression.
Att det hela tiden blir bättre och bättre. Att man hela tiden känner att man gör framsteg. Att man känner... För det skapar motivation och skapar en liksom, lust att vilja vara delaktig.
Mm.
Och just den här viljan att vara delaktig, det är som drivkraften i fysisk aktivitet.
Ja. Vilket får mig att tänka på begreppet physical literacy nu då.
Ja, ja men verkligen. Rörelserikedom.
Mm.
Att använda den motorn, alltså det har ju att göra med allt lärande egentligen. Att man får en motivation, en inre drivkraft att vilja vara delaktig.
Mm.
Att vilja vara en del av ett sammanhang, ett socialt sammanhang eller delaktig i den miljön som man befinner sig i. Det tror jag vi behöver jobba mycket med.
Om vi behöver jobba mycket, men är du, och vi sa att det finns ändå ett tryck, ett internationellt tryck. Är du, hur ser du på framtiden? Vad kommer att hända med våra lärandemiljöer, ska vi kalla dem det, eller lekmiljöer?
Alltså vara livsmiljö.
Livsmiljö, bra.
Kanske.
Ja, precis.
Faktiskt, för det är ju där barn vistas allra mest tid.
Ja.
Hemmet såklart och skolan. Skolan har en jättecentral roll. Men framtiden, jag tror att vi behöver verkligen börja fundera på varför vi har skola. Varför har vi skola? Vad är syftet med skola? Är det meningen att vi ska träna barn att sitta stilla som vi gör idag? Eller ska vi främja en annan typ av livsstil där vi rör på oss och där det är meningsfullt att röra på sig? Där vi faktiskt ser att vi utvecklas och att vi får en lust att fortsätta utvecklas. Eller ska vi, ja, hur ska vi, och hur ska vi hantera alla de andra utmaningarna som vi står inför? Det är ju enorma globala utmaningar med klimathot och alla de här frågorna. Alltså vi kan kombinera det när vi jobbar med utemiljön och ge förutsättningar för både fysisk och psykisk hälsa om vi börjar diskutera det. Och just skolgården är en konkret plats att jobba med. Den finns överallt. Vi har väldigt många skolgårdar i Sverige som skulle behöva ett lyft. Så det här är ju den här dekaden för att göra, som man säger, decade of action. Så det är väl bara att sätta igång.
Ja. Och om man vill prata med dig då, hur gör man då?
Man kan kontakta mig på mail eller på Facebook finns jag.
Ja. Är det något vi inte har pratat om som du tycker att jag har missat att fråga om?
Men jag tycker att vi var inne lite på leken och den är central. Alltså den fria leken, alltså det är barns naturliga sätt att bygga resiliens, att bli starka. Det är där den inre motivationen och drivkraften finns. Jag vill slå ett slag för leken.
Det finns ju något som heter frilek, är det samma sak? Eller?
Ja, alltså självstrukturerad lek skulle jag kalla det. Ja. Alltså där barnen själva strukturerar och kontrollerar sin lek. Den, och då behövs bra miljö och då behövs tid för lek.
Bra. Tack.
Ja, tack så mycket.